With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Good morning, Sweden. Hur är det att stå på scen i en Las Vegas show? Är amerikanska män bättre än svenska? Och kan man verkligen gå på virtuell yoga? Vi lyssnar på podden från Las Vegas där vi snackar allt mellan strippklubbar och Janssons frestelse, om USA, om Las Vegas och om Sverige från ett utlandsperspektiv. Häng med!
Mitt USA-äventyr började 2003 på en julfest i Göteborg på den klassiska nattklubben Valan, där jag var VIP-gäst på grund av mina otaliga besök på den klubben. Det var julfest och endast speciellt inbjudna gäster. Jag gick ner för att hälsa på polarna och står och lyssnar på musiken. Det var något band som spelade och bredvid mig dyker upp en kille som såg lite annorlunda ut. Och jag kände inte igen han, vilket var konstigt. Man kände väl den som var där inne. Han hade lite annorlunda kläder och speciellt ett par röda solglasögon som utmärkte honom rejält. Vad tycker du om musiken, sa? You have to speak English with me, buddy, sa han på sitt klassiska amerikanska sätt. Det visade sig att han var i Sverige och åkte skidor. Han heter Ryan och bodde i Las Vegas. Han hade varit i Åre en vecka, han hade varit nere i Holland. Nu var han i Göteborg och hade varit ute och gått en sväng och såg att det var fest på Valan. Men hur kom du in här, tyckte jag? Det var ju bara, det här är ju privatfest. I'm from Las Vegas, I know how to get past VIP lines, sa Ryan och skrattade. Vi gick till baren, tog ett par öl, hade riktigt, riktigt trevligt. Lite senare på kvällen så tyckte Ryan att ja, nästa gång du kommer till USA, kom till Las Vegas så drar vi och åker skidor ihop. Och ett par öl innanför västen så var det lätt att lova det, så självklart, det skålar vi på, sa jag. Jag kommer att hälsa på. Det gick faktiskt nästan ett helt år innan jag kontaktade Ryan, men vid nyår, året efter, så bestämde jag mig för att dra dit och jag kontaktade honom. Och landade i Las Vegas ett par dagar före nyår mellan 2004 och 2005. Och Ryan stod där på flygplatsen med sin blivande fru Fabiana, en brasiliansk tjej. Och så börjar väl historien om min Vegas-vistelse. Vem är då jag? Sören heter jag och jag har bott i Las Vegas i 13 år nu. I den här podden tänkte jag berätta lite om alla galna saker jag har varit med om den här resan. Och jag tänker ringa upp andra svenskar som bor här i USA för att höra deras story. Hur är det att bo i USA? Vad saknar man med Sverige? Aktuella nyheter, politik, sport och nöjen blir det säkert. Kanske ringa upp Elvis en sväng också, vem vet. I det här första avsnittet tänkte jag ringa upp Eva, en svensk tjej som bor här i Vegas. Hon har dansat i Las Vegas-shower och jobbar numera som yogainstruktör. Men först tänkte jag berätta lite hur det var den där första gången jag landade här i neonljusets stad. Man hamnade rakt in i hetluften, kan man säga. Efter att ha hittat mina väskor på karusellen så gick vi ut till parkeringen där vi fann Ryans bil. Han hade en sån där skön öppen jeep med stora feta däck och vi lastade in mina väskor. Jag satte mig fram, Fabiana bak och Ryan körde. Vi bestämde att vi skulle åka äta någonting. Jag var lite hungrig efter att resa hela vägen från Sverige. Men först skulle vi cruisa genom The Strip, tyckte Ryan. Att se Vegas från flygplansfönstret är ganska coolt. Man ser alla neonljus och sådär, men det ser hyfsat litet ut. Det är först när man kommer ner på marknivå så att säga som man ser hur stort allting är. Där satt man i en öppen jeep, Red Hot Chili Peppers på stereon och så gled man fram längs The Strip med alla kasino och alla neonljus och det var hur häftigt som helst. Man var som ett enda stort leende. Vi sa inte så mycket för det var mest musik på radion. Men efter att ha passerat strippen och på väg upp till Ryans lägenhet så sa Ryan, vad ska du göra i Vegas nu då? Ja, sa jag. Jag vet inte. Du får väl hitta på något. Ja, jag antar att du ska gå på stripklubbar och gamla och ha roligt, sa Ryan. Ja, du, sa jag. Ska jag vara helt ärlig så har jag aldrig varit på stripklubb hela mitt liv, så det vet jag faktiskt inte om jag är sugen på, sa jag. Va? Skojar du, sa Ryan? Har du aldrig varit på stripklubb? Nej, sa jag. Det har jag inte. Han tittade på mig och så skruvade han ner radion. Fabiana hade ju inte hört någonting vad vi sa där fram. Och Ryan säger, du Fabiana, Sören är lite trött så det blir ingen mat. Så jag släpper av dig hemma hos dig, så ska vi bara åka hem och lägga oss, så får vi ta det imorgon. Hon protesterade lite lätt, hon var ju hungrig, men nej, jag kör hem dig, sa Ryan. Vi svängde ut i något villaområde och Fabiana sa hej då och gick upp mot sitt hus. Ryan tittade på mig och så sa han, we are going to a strip club. Så hem med väskorna, fräscha upp sig lite och sen var det bara att hänga med. Det är lite annorlunda att gå på strippklubb i Vegas. I den här stan har man lärt sig nu efter alla år att vara strippa i Las Vegas är faktiskt inte så nedvärderande som man kan tänka sig. Det har en helt annan klass att vara strippa i Las Vegas än på andra ställen. Så här tar Ryan med mig till en strippklubb. Jag vet inte vad jag har att vänta, men vi går in och så fort man kommer in för dörren så kommer två tjejer i endast minimal bikini och börjar klänga på mig. Ah, hi, who are you? Oh, you're so beautiful. Where are you from? Jag fick panik. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Jag bara, Ryan, help me. What shall I say? Ah, det var roligt. Ryan bara skrattade och tog med mig till baren. Vi satt oss ner, tog en öl. Och genast så hade man de här två tjejerna sittande bredvid oss. Och Ryan köpte en drink till dem och vi snackade. Och vi pratade på. Jag var ju väldigt nervös och visste inte riktigt hur man skulle bete sig. Men Ryan tyckte bara det är lugnt. Det var min första besök på strippklubb i Las Vegas. Jag får väl säga att jag är ingen stor fan av strippklubbar så. Även om det är en väldigt vanlig sak här i Vegas. Man går till strippklubb när man har vänner eller bekanta som kommer till Vegas och vill se hur det är, så man tar med dem dit. Men i ett annat avsnitt av den här podden ska jag berätta min långa berättelse om strippklubbar i Las Vegas. Det var två dagar innan nyår och Ryan och Fabiana tog med mig ut på middagar och vi hade väldigt trevligt. Och på nyår så bestämde vi oss att gå till The Palms Casino. Det var en av de mest hippaste casino just då, med en liten yngre publik, mycket folk från Kalifornien och så vidare. Vi går på en nyårsmiddag där, Ryan fixade biljetter. Och vid tolvslaget så gick vi ut för att se de häftiga fyrverkerierna som de skjuter iväg från taken på alla kasinon. Hela strippen fylls upp med 300-400 tusen människor och alla jublar och det är countdown och så vidare. Hur som helst, men när vi står där och tittar så kommer det ut en kille som spelar i ett band som ska uppträda på den här lilla festen vi var på. Han heter Adam, sa han. Och Ryan och jag pratade lite med honom. Det visade sig att han hette Adam Levine och spelade i bandet som heter Maroon 5. Då visste man inte hur stor han blev, men det är en kul historia att veta att man träffade Adam innan han blev riktigt, riktigt känd. Nyårslaget, fyrverkerier och vi jublar och har kul. Sen går vi in igen och precis när vi kommer in, klockan var väl ungefär 11:45, så dör strömmen i hela kasinot. Allting blir becksvart. Nu var detta ett par år efter 9/11 och USA var fortfarande ganska rädda för terroristattacker. Ryan sa en gång, det här är inte bra. Varenda kasino har ett backup-system i källaren med egna generatorer och så vidare för just strömtillförsel. Så det här ska inte hända, sa Ryan. Det här är inte bra, vi måste dra. Och vi drog hem, åkte hem till han faktiskt. Det visade sig att det var bara på Palm som strömmen hade gått. Det var inte så farligt, men jag såg att Ryan blev riktigt skärrad Och det är klart att man blir lite skärare själv. Men det gick bra. Vi åkte hem och vi bestämde oss att gå till ett litet lokalt kasino istället. Och det blev ganska lugnt den kvällen. Vi gick väl hemåt framåt 2-3 tiden och gjorde oss klara för vår skidresa som vi skulle bege oss på dagen efter. Så här efteråt så förstår man att det var ganska mycket som hände den där första resan. Man hamnade rakt in på en stripklubb där man aldrig hade varit. Man gick på en nyårsfest med Maroon 5 och man fick vara med om ett väldigt ovanligt strömavbrott på ett kasino. Jag kanske berättar mer om det någon annan gång, men här i mitt första avsnitt så ska vi ta och prata med en annan svensk tjej som bor här i Las Vegas. Hon heter Eva. Och vi ska höra lite vad hon gör här i Vegas och vad hon har varit med om och hur hon hamnade här. Så häng med! Okej, så nu har vi Eva med oss. Hej Eva, good morning Sweden.
Hejsan Sweden, hej från Las Vegas.
Hur är det med dig?
Jo tack, det är bara bra. Det är jättevarmt ute, ungefär 38 grader. Sol, värme. Så att man kan inte klaga för mycket. Det är jätteskönt.
Det kan vi hålla med om. Du har just tagit andra sprutan av vaccin. Hur känner du dig? Mår du bra?
Nu är det, känns det bra. Vi får väl se hur det blir imorgon. Morgonbitten när jag vaknar, vem vet. Jag har pratat med andra som löser sig jättebra, inga problem. Andra har haft feber och väldigt trötta, det är det som jag har hört mera. Att folk är väldigt trötta efter det. Andra dagen, då blir de trötta. Så vi får väl se. Det får väl bli som det blir.
Var det nu morse du tog sprutan eller?
Nej, det var 3 idag eftermiddag.
Så det är ganska nyligen då? Får vi se hur du mår imorgon. Jag mådde väldigt dåligt när jag tog min spruta efter andra dagen. Nu tog du Pfizer, jag hade Moderna och det har jag läst om att det finns fler som får biverkningar av andra sprutan där. Jag fick ju feber i 2 dagar och var väldigt trött som du säger.
Ja, vi får väl se hur det blir. Jag måste ju jobba imorgon. Jag hoppas att jag inte har feber. Jag måste ju jobba.
Det är såklart, får vi hoppas. Jag tänkte att du kan presentera dig själv. Vem är Eva?
Ja, Eva Hallbäck. Jag är född i Sverige, Linköping. Pappa var svensk och mamma är isländska. Så jag bodde där då i några år och sen så flyttade hela familjen till Island eftersom mamma var isländska. Och de ville faktiskt att deras barn, jag och mina syskon, skulle ha lite mera, vad ska man säga, säkrare respekt. Det är ju inte så många som bor där. Det är 350 000 ungefär. Och väldigt lite våld. I och för sig det är inte jättemycket våld. Eller var inte det på 60-talet våld i Sverige. Men det är lite mindre i Island. Så de tyckte då att det skulle vara lite mer fredfullt att vara på Island och ha barn i Island. Så vi åkte dit, flyttade. Och det var ju jättefint, underbart att bo på Island. Fin uppväxt. Underbart landskap. Men vi kommer alltid tillbaka till Sverige. Vi har ju ett sommarställe där. Aha. I Linköping. Mm. Och det är då också vi nästan varje sommar. Och det är ju fantastiskt att kunna ha kontakt med familjen då. Släktingar och vänner. Även om man bodde på Island. Och det känner jag faktiskt nu också. Det är jätteviktigt för mig när jag åker till Island. Det är till Sverige då varje år. Och Island också. Att ha kontakt med familj och släkt. Och vänner. Så det kan ju väldigt lätt hända då att när man åker från ett land att det är nästan borta då, va? Att man inte kommer så ofta, men det har alltid varit där och det har alltid varit andra hemmet, så att säga.
Okej.
Okay. Ja.
Växa upp i Island och så nu bor du i Vegas. Hur hamnar du här?
Jo, jag jobbade som dansare i Tyskland i Phantom of the Opera och där lärde jag känna en amerikansk kille som var född och uppväxt här i Las Vegas då. Och sen blev det då att vi gifte oss på Island. Och sen kom vi över till Las Vegas. Och det bara blev så då att han är född och uppväxt här. Så blev det ju Las Vegas. Om han hade bott i Los Angeles eller New York, så hade vi säkert varit där.
Mm.
Men det är så roligt är att folk ofta frågar, har varit inte överrast, eller vad tyckte du att du kom hit? Var det som att du hade tänkt dig då med Amerika? Jag hade aldrig tänkt Amerika i mitt liv. Det var aldrig någonting som jag hade lust att åka till eller någonting. Absolut inte.
Nej.
Så det blev ett land som jag hade. Det spelar mig ingen roll, men jag aldrig kommit till Amerika, tyckte jag.
Okay.
Men det blev för mycket.
Så det var kärleken som drog dig hit, kan man säga då, såklart.
Ja, det var det. Ja.
Och
men
sen
det är
borta du...
nu.
Alltså det är bara... Ja, vi ska återkomma till det. Du dansade i Tyskland, jag sa det, i Phantom of the Opera. Det är ju ganska häftigt bara det. Men när du kom till Vegas då, började du direkt jobba som dansare här på strippen i någon Vegas show? Eller vad hände när du kom hit?
Det tog ett år att få gröna kortet. Och jag hade ju kunnat få dansjobb utan gröna kortet, men det ville inte jag göra. Jag ville vara legal, helt alltså clean. Så jag väntade, jag fick kortet i juni 94. Och samma vecka som jag fick gröna kortet, då fick jag ett jobb, dansjobb. Då hade jag gjort audition och fick det jobbet. Och det var på ett hotell som heter Luxor. Och varje hotell har teater och har föreställningar. Det kan vara olika föreställningar. Det kan vara dans, det kan vara stand-up comedians eller vad som helst. Så att Luxor hade då en dansföreställning som jag var medlem då i 6 månader innan de tog slut igen. Eller föreställningen slutade då i 6 månader. Det hade varit i 4 år tror jag att det var. Jag kom in i sista gruppen.
Okej. Okay. Så du har jobbat i Vegas show då. Hur var det?
Det var väldigt intressant faktiskt. Eftersom man hade då jobbat i en klassisk föreställning då i Europa. I Sverige och Island och Tyskland. Så det här var mera som mera show. Och inte, det är ju föreställning. Det är inte lika elegant, om man ska säga så. I alla fall i den showen som jag började med. Det var jättekul. Det var intressant att se hur de tränade. Jag var ju van vid då att man skulle ta ungefär en timme lektion innan föreställningarna började. Där fick alla göra vad som man ville. Det var ingen speciell uppvärmningsteknik eller någonting. Man fick göra vad som man ville själv då. Så jag förstod att det här var väldigt disciplin. Där måste man göra verkligen sin egen disciplin. Göra det man måste göra för att förbereda för föreställningen. Det tyckte jag var det mest konstiga med föreställningar. Att det var väldigt, man fick göra allting själv på så sätt.
Så inte samma organisation som i Tyskland då?
Precis, ja. Det var lite så och så. Men alla var väldigt proffsiga, jättesnälla. Hjälpte till när jag behövde någonting, om det var något speciellt. Så det var någonting att man måste vänja sig med det nya. Det tog sin tid. Och så jag är jätteglad att jag fick den föreställningen. Jag fick vara med. Det var i 6 månader. Och då hade jag förberett mig egentligen för andra shower i Amerika. I alla fall i alla sväng.
Okej, så det var 6 månader. Vad hände sen? Fortsatte du i andra shower? Ballerina tjejer, vad jag förstod, var du dansat som ballerinadansare eller hur? Folk kanske tror att du har dansat på strippklubbar här nu när man säger Vegas, för det är folk var... Men så är det väl inte?
Nej. Det är ingen strippklubb här. Det är okej för sig, för andra människor. Det är helt okej. Jag har ju då dansat klassisk ballett, inte ballerina. Så jag är inte så lit eller prima ballerina, inte det. Som bara vanlig, alltså, pop to ballet. Och jazzdans, modern dans. Men det här var mera jazzigt då. Jazzdans som jag var med i första föreställningen då, Luxor. Andra föreställningen som jag var med var mera country. Det var alltså sångerska då. Och det var en liten cabaret showroom som vi var i, auditorium. I den första showen var vi över 70-80 man i föreställningen. Nu var det här väldigt lite, bara 10 stycken ungefär. Så att det var på en liten scen, jättekul, mycket jiha, jiha! Mycket med sånt. fantastiskt. Det var så kul att göra något helt nytt som jag aldrig gjort förr. Fantastiskt.
En lite mindre show så kanske du har bättre kontakt med publiken också?
Ja, det kan man säga. Och det var med mycket med stamgäster. Det var på en cabaret showroom som är mer då som en bar lite grann. Och det var i mitten av en casino. Det hette Boomtown. Och där var jag i ett och halvt år. Jätteroligt. Och underbara vänner som jag är fortfarande i kontakt med.
Blir man som en liten familj så när du jobbar i en liten show sådär?
Ja. Och man lär känna andra dansare då från andra showen. Det är mycket emellan här. Alla pratas vid, alla träffas i fester och man träffas på barer och har jättekul tillsammans. Även om det är en stor stad, då är dansvärlden väldigt lite. Det är som egentligen överallt i världen. Den är väldigt lite.
Det kan jag förstå lite. Jag är ju själv pokerdealer och det har blivit genom åren att man känner otroligt många pokerdealer som jobbar på andra kasinor. För att man möts upp, man träffas i barer och man träffas vid pokerborden. Och ja, du jobbar på det kasinot. Så det blir också som en liten värld pokerdealers sinsemellan. Så det kan förstå.
Och vi tog också, man lär känna väldigt många människor när man gör auditions. För det är alltid samma människor som tar auditions då, för att få nya jobb och så. Och man tar ofta auditions bara för att få att lära känna människor och ta klass, alltså lektioner.
Okej. Okay.
Och där träffar man väldigt många dansare då.
Är det svårt att få jobb som dansare i en show så?
Slutet av 90-talet, mitten av 90-talet, då var det inte svårt. Nu finns det inte mycket med bandjobb. Nu är det med Cirque du Soleil. Så allt har förändrat sig. Det har blivit helt annorlunda än när jag kom till Las Vegas 93. Helt annat. Många dansare var tvungna att åka till Los Angeles, i New York, Chicago, för att få dansjobb. För nu, när var det ungefär... Jag slutade dansa 2003 och då hade då Cirque du Soleil börjat komma in i nästan varje hotell. Och då är det då mest bara akrobater. Så de tog alla dansjobben.
Okej.
Det är inte mycket som är kvar nu som dansare. Tyvärr.
Så från 94 till 2003, 9 år som dansare då. Vill du säga att det är höjdpunkten av din professionella karriär?
Nej, jag har inget speciellt höjdpunkt. Nej, alltså det jag gjorde i Europa var helt fantastiskt. Jag lärde mig så himla mycket. Lärde känna otroliga människor. Fin koreografi. Jag tycker inte att jag har någon höjdpunkt eller något sånt där. Det är alltså varje föreställning är höjdpunkt. Alltså varje jobb som jag gjort är helt fantastiskt. Jag tycker inte att det är något som är bättre än den andra. Kanske bättre koreografi, bättre musik. Man kan gilla det bättre. Men man har alltid roligt. Alltid lika roligt.
Minns du när du gjorde din sista föreställning?
Ja, det gör jag. Det var på hotell som heter MGM. MGM Grand. Det var en föreställning som hette EFX. Och den var jag med i 6 år. Och det var fantastiskt alltså. Föreställningen skulle vara slut. Eller de hade då sagt, okej, vi ska inte ha mera av föreställningen som sluta helt hållet. Så att alla var tårögda naturligtvis. Men gud vad roligt vi hade. Då fick vi dansa ut som vi ville. Då fick vi leka oss på föreställningen. Det var så roligt alltså. Och det är klart man kommer ju att sakna det här vardagliga. Två shower på dagen. 6 dagar i veckan. Och alltid samma människor. Det är en familj va. Det är klart att man kommer att sakna det. Och man visste ju det. Att det kommer att vara helt annat liv. Men jag hade ju också sagt till mig själv. Nu är jag, hur gammal var jag? 37, 36? Nej, jag vet inte. Och då tänkte jag, nej men det här skulle vara min sista föreställning. Så där var jag klart med huvudet. Jag skulle inte göra mer auditions. Jag var redo att sluta dansa. Och vad jag skulle göra efter det visste jag inte. Det var jättespännande.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okej. Okay. Vad hände sen då? Vad har du gjort mer?
Jag jobbade 10 år i hotellbranschen som VIP Services. Och innan dess faktiskt gjorde jag någonting som heter Showgirl Showdown. Då var jag på en dealer, Carnival Dealer, in Tropicana. Och då var det en gammal game, tärningsspel, som heter Chuck-a-Luck. Och det fanns på 1800-talet, 1700-talet. Och det gjorde vi. Och vi sjöng lite grann med det av 4 stycken tjejer i entrén av Tropicana Hotel. Och det var det första då som gästerna såg var vi i sån här showgirl-kostym och musik och headphone. Vi pratade med de som kom in och hade bara roligt. Få folk in och spela. Och det gjorde jag nästan 1 år. Och sen så var jag på VIP Services i Stratosphere 10 år. Och det var jätteintressant. Jag hade alltid velat göra hotell. Och min dröm var att göra bed and breakfast.
Okej.
Okay. Så jag ville ju då lära känna mig. Ja, hur gör man? Hur bär man sig åt i hotell? Och vad gör man? Hur? Det var egentligen därför som jag ville jobba på hotell då. För jag ville veta hur man skulle göra hotellbranschen. Eller vad man skulle säga. Lära ja. Känna.
Var det interaktionen med gästerna som du ville ha mer av, eller var det management eller?
Först var det management, för jag ville veta vad som pågår egentligen bakom scenen då. Men sen så tänkte jag, nej, gud vilket jobb. Speciellt på ett stort hotell. Ja. Så då tänkte jag, nej, jag vill inte vara i management. Jag vill vara med folket. Det var jätteroligt. Jättekul. Mm. Och sen så fick man ju då lära sig hur casino funkar. För det är ju, även om det är ett stort hotell, då är det hotelldelen och sen är det kasinodelen. 2 olika delar, men de måste jobba tillsammans.
Okej, okay, yeah. Ja.
Det fick jag lära mig och det var jätteintressant. Mm. Och man får ju då veta hur mycket folk spelar, hur mycket pengar de spelar, så får de gratis rum om de spelar mycket pengar. Ja, det vet du det.
Det klassiska free room och så vidare, det är inte så gratis, för man måste spela en massa innan man får gratis rum. Det stämmer. Du jobbade inom hotellbranschen där ett par år. Vad gör du idag?
Jag undervisar yoga fulltid. Det är inte bara yoga i och för sig. Det är också aqua fitness, vattengympa. Det ska inte vara engelska ord. Inte engelska ord. Vattengympa. Jättekul. Och sen så jag undervisar äldre folk som inte kan stå och göra exercises. Så att de sitter på stolar och sen gör vi övningar. Och det är väldigt givande att se folk som har svårt med att röra sig. Sen börjar de skratta, le och de kan röra sig. Det är helt fantastiskt.
Du gillar att få folk till att må bra, låter det som.
Ja, och det är mycket som kroppen kan göra för att man ska må bra. Och det är mycket som kroppen kan göra så att man inte mår bra.
Det stämmer.
Så att,
det är den andra sidan av Vegas.
Ja.
Party och nöjen, ja. Och sena nätter.
Ja, det finns och det är bra med det också.
Det finns det mesta här. Du berättade här att du aldrig hade tänkt på USA innan du träffade din amerikanska make där. Så den amerikanska drömmen, den betyder inte så mycket för dig, om jag förstår rätt.
Nej, får man säga det? Det är löjligt. Jag vet inte.
Gräset är inte grönare på andra sidan.
Och det är det som jag har verkligen märkt i alla dessa år. När jag frågar dem, vad är det egentligen, den här amerikanska drömmen? Ja, de vill ha, och det här är tragiskt alltså när man säger det. De säger, ja, jag vill ha ett hus och det ska vara white picket fence. Jag ska ha en man eller hustru och jag vill ha barn. I want a big house, ett stort hus. Och det är det som jag tycker är så tragiskt. Att det här drömmen är att ha någonting som är material. Det är det jag tycker är så tragiskt. Och jag vet att det är så många som lever i det materialiska livet här i Amerika. Det är överallt också, det är inte bara i Amerika. Det är verkligen, verkligen tragiskt. Och det ser man hur dåligt folk mår. För att de måste alltid gå lite vidare. Ah, nu kan jag köpa det här, nu kan jag köpa det här. Ah, nej, nu kan inte jag göra det. Det är alltid någonting att jaga.
Skulle du säga att amerikanska människor är mer materialistiska än vad vi svenskar är?
Ja, det är svårt nu. Det är svårt. Jag vet inte. Människor är människor överallt i världen. Och jag tror att den här marketing business, vad heter det? De vill att alla ska köpa. Och det är det folk ser. Och de går direkt efter det. Det är överallt i världen. Men eftersom man lever ju här i Amerika så ser man ju det mera. Och det är bara annonser, annonser, annonser. Om jag har det här, om du har det här, då är du glad, du är lycklig. Då är allting så bra. Och det är det att folk faller för det. Det är jättemycket här.
Jag förmodar då att då har du inte haft någon svensk eller isländsk man. Vad tror du, är svenska män bättre än amerikanska män?
Jo, jag kan ju säga med de män som jag varit tillsammans med. Det låter ju de män som jättemånga. Men nej, jag har haft svensk, jag har haft och tysk. Alla är underbara. Alla är underbara. Varje människa har sin egen karaktär. Amerikaner är lika. De är uppväxt på ett annat sätt. Inte på ett dåligt sätt heller. Det är svårt att säga vilken är bättre. Eller? Ja. Ni är underbara.
Det är personligt. Vad tror du den största skillnaden är att bo i USA jämfört med att bo i Sverige?
Som kvinna måste jag säga att när jag kom hit först, då var det en chock. Jag fick inte vara ute på kvällen ensam. De sa att du måste ha en man tillsammans med dig om du ska gå. Du får inte gå ensam. Karen ska ta hand om tjejerna här. Och jag känner mig som i en fängelse här i början. Och som tjej kan man inte göra vad som man skulle kunna göra på andra ställen.
Sverige är ju känt för att vara det mest jämlika landet i världen. Ett klassiskt rykte vi har. Ja. Det är inte så här menar du då? Det här är det mer att mannen ska göra si och så och kvinnan ska inte göra si och så.
Ja. Och det... Ja, det irriterar mig fruktansvärt även nu, efter alla dessa år. Ja, jag är helt chockerad också, även nu.
Så när du flyttade till USA då, från Tyskland där, om jag förstår rätt. Det blev lite annorlunda med jobb och så, men hur var livet utanför?
Ja, i mitt fall var det för att min situation med den personen som jag levde med var inte bra. Så jag hade ett helt underbart liv i Europa. Och det var bara kaos när jag kom hit. Men det var väldigt lärorikt. Och jag fick lära mig väldigt mycket av det amerikanska samhället. Jag var ju på väg att komma hem igen. Men så är jag här kvar.
Ja. Ja. Själv hade jag tänkt att stanna i ett eller två år. Och jag har varit här 13 år nu. Så jag förstår precis vad du menar där. När jag var besökt i USA som turist så tyckte man att alla var så vänliga och intresserade av vad man gjorde och så vidare. När jag väl flyttade hit så märkte jag att det var bara en ytlig fasad, det här med att vara vänlig och så vidare. De är väldigt egoistiska, om man ska prata klarspråk, tycker jag många gånger. Är det någonting som du upplever också?
Ja, det är klart. Det finns ju de som är väldigt egoistiska, de som säger ja, let's do this and this and this and it never will do. Det blir ju aldrig av. Så är det ju bara med människor, tror jag. Men jag måste säga, de är helt fantastiska, de som jag har i mitt liv. De amerikaner som jag vill ha i mitt liv, som jag väljer. Underbara vänner, verkligen kan lita på dem. De som jag har lärt känna och jag vill, ja, de inte är så kognitiva eller humble, de är inte i mitt liv. Och dessa människor finns överallt i världen.
Det är ju bara en.
Så att, nej, men jag absolut, jag håller med om det. Det är väldigt ytligt. Men sen är det underbara djup av människor här.
Så finns det ju överallt, helt klart. Ja. Jag kanske drar alla över en kam, men det vill jag inte göra, utan det är mer i allmänhet så som jag känner att det är en ytlig fasad på många. Sen självklart finns det många bra också, och det är de man väljer att umgås med. Och vem vet, de kanske tycker samma om oss, om mig. Så man vet ju aldrig.
Ja. Mm-hmm. Men det är absolut, jag håller med om det, det är väldigt ytligt i början. Det är det.
Mm. Nu är du yogainstruktör. Och du berättade för mig här för ett tag sedan att du håller på med virtuell yoga. Vad är det?
Ja, det är genom den underbara Zoomen.
Okej.
Okay. Jag började med det här bara förra året som alla andra, genom pandemin. Jag förlorade jobbet, eller ja, inte förlorade, men beslutade. Så tänkte jag, nej men jag måste ju göra någonting. Jag kan inte bara vara hemma och hålla på, eller alltså inte göra någonting med de eleverna som jag har. Så jag kontaktade mina elever då genom Facebook. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jättekul.
Så du har yogaklasser på nätet nu då? Pågående eller?
Ja, nu har allt öppnat. Så nu går jag i studion.
Okej. Okay.
Men jag har måndagar har jag yin yoga. Och det är bara en lektion. Sen så har jag på fredagar har jag då lektioner som är både, vi kallar det för hybrid. Då är det både på Zoom, virtual. Och jag har elever i studion samtidigt.
Okej.
Okay. Så jag gör båda. Det är jättekul att kunna blanda ihop. Jättekul. Mm. Det är svårt. Jobbigt.
Kan folk i Sverige gå med på dina online-klasser och vara med på yoga?
Ja, det kan de. Mm. Mm. Men de måste kontakta mig då.
Mm. Jag ska lägga ut dina kontaktinformation här om de vill vara med på yoga. Det ska vi se till så att det går. Var med på om man är intresserad. Ja. Själv borde jag kanske göra det. Man har blivit lite lat nu efter att vara hemma ett helt år från pandemin.
Det finns ju också på YouTube, Eva Hallberg.
Okej. Okay. Om man söker på YouTube så hittar man dig där då.
Det stämmer.
Ja, vi får se. Det kan vara kul. Yoga. Jag har varit på Bikram yoga en gång.
Ja.
Sån här värme yoga. Det var intressant. Ja. Och som en gammal hockeyspelare så känner man sig otroligt vig och spänstig.
Ja då!
Efter ett par år. Inte så. I och för sig, jag är faktiskt inte totalt stel som man. Jag kan faktiskt stå med raka knän och lägga handflatorna i golvet. Så det är väl, om det nu är ett mått på vighet, jag vet inte.
Det kan vara för folk, ja det kan vara.
Mm. Jag såg här, du var ute och åkte motorcykel.
Ja.
Är det en hobby du har?
Ja, det började jag med 2008. Innan dess när jag var liten på Island då ville jag ha motorcykel. Men de sa nej till min bror att köra motorcykel. Så tänkte jag då att nej, då får inte jag, om inte han kommer åka motorcykel, då får inte jag allt. Så att då kan jag glömma den drömmen, jag tänkte inte så mycket på det. Men min nuvarande man då, han har åkt motorcykel många, många år. Och det är inget kul att vara bakom sig. Det är så, nej, varför ska man vara där? Sen så tänkte jag också så här då att, men det är ju löjligt om bara han får köra, att ifall någonting händer med honom, om vi åker någonstans, så i alla fall kan jag göra någonting. Men sen så blev det där att jag var aldrig bakom sätet längre. Då hade jag fick min egen motorcykel, jag köpte egen motorcykel. Och sen så har jag hållit på. Jättekul, underbart, underbart.
Härligt. Saknar du rampljuset av att stå på scen?
Inte det rampljuset som du pratar. Jag saknar att dansa på scen och kunna röra mig och känna att jag kan dansa. Det är klart att man kan ju dansa, men det är en annan sak. Ja, lite grann. Men inte så mycket att jag skulle önska att jag kunde göra det. Nej, det är inte på det sättet. Jag är glad för det jag gjorde. Jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt. Inte alls. Och det är inte så att du känner, jag skulle vilja ha gjort den föreställningen. Allt inte. Alltså jag är så glad med allt det jag gjorde. Har underbara memories.
Mm. Det är roligt att prata med dig här. Vi pratar svenska och det får mig att tänka på när jag var yngre så såg man på tv hur Dolph Lundgren som hade växt upp i Hollywood var på en intervju och han hade väldigt svårt att prata svenska tyckte man då, och man gjorde narr av honom och sådär. Jag har faktiskt tittat på de videorna nu efteråt och han pratar flytande engelska och han Jag tycker han gör det riktigt bra, så jag förstår inte riktigt varför han fick så mycket skit för det. Men hur tycker du när du pratar med svenska och även isländska då såklart? Är det svårt att komma ihåg det svenska språket, tycker du?
Ja, det känns väldigt hackigt när jag pratar. Jag måste jämt tänka. Vad ska jag säga? Hur ska jag säga? Vad är det här för ord? Inte alltid, men för ofta. Och sen blir det helt stopp. Alltså, vad är det här? Och jag vill ju helst inte använda amerikansk eller engelska ord. Det ska inte vara i svenska språk, tycker inte jag. Alltså. Så det är svårt. Jag pratar isländska mer än jag pratar svenska. Jag pratar med mamma varje dag.
Okej.
Okay. Så det är lättare. Det är svårt. Så jag skulle vilja prata mer av svenska än jag gör. Men det är mitt eget fel. Ja, det är svårt. Ibland är det det. Ja. Man kan inte alltid säga, tycker jag, vad jag vill säga. Det kommer ut fel på något sätt.
När jag flyttade hit, och även före jag flyttade hit, så märkte jag att när jag var här i en period över 2 veckor, då var det som en brytpunkt efter 2 veckor. Då börjar man tänka på engelska. I början när man kommer hit på semester så tänker man på svenska och så översätter man till hur man säger det på engelska. Men sen när man har varit ett tag, då blir det automatiskt att man tänker i engelska termer, och då blir det mer naturligt att prata också. Nu har det blivit tvärtom. När jag pratar med mina svenska vänner så tänker man på engelska, och så tänker man, hur säger man det på svenska nu?
Ja.
Så att det har nästan blivit som en omvändning där, och jag kan förstå att det är så du känner lite grann också. Men isländska, det kan jag inte så mycket, så det kan jag tyvärr inte prata med dig.
Nej. Det är helt okej.
Det som var kul, du får lära mig någon gång några isländska ord där. Jag hörde man sätter väl alltid IR bakom, så blir det väl isländska.
Ja, det beror på vad man säger. Det kan man alltid säga.
Det får mig att komma över till den frågan där om Sverige. Nu bor vi utomlands, vi är utlandssvenskar som man kallar det. Hur ser du på Sverige idag? Är det samma Sverige som du en gång lämnade, eller vad tror du?
Nej. Jag har ju förändrats också. Det är inte bara landet, det är också jag. Alltså när jag kommer hem till Sverige, det är så fantastiskt. Det är så, jag känner mig hemma. Jag känner mig bra. Jag känner mig som att jag, to belong, tillhör. Sen så när man kommer till affären, då säger jag hej! Och de tittar på mig som jag är en galning. Nej, nu har jag sagt det här igen. Man ska inte hälsa. Ja, ibland är det okej. Men ofta blir det så att de tittar på mig. Och så det blir lite så här att jag har ändrat. Jag har blivit öppnare mot andra människor. Jag tar givet att folk säger ursäkta om man bump into eller någonting. Ja. Men i alla fall, det kan vara lite för mycket här också. Allting lilla man gör, då är det, excuse me. Men jag känner att jag tycker det är ganska fet i Sverige. Om jag skulle flytta tillbaka, då skulle jag säkert irritera mig jättemycket.
Mm. Det är sant. Vad saknar du mest med Sverige?
Nu börjar jag gråta. Att vara i Sverige och lyssna på radio. Och se på Aktuellt och Rapport. Även om jag kan se det här, det är inte samma sak. Lyssna på Karlavagnen. Åh, gud, på radion. Gud vad jag saknar det.
Så, någon svensk mat du saknar?
Sill och sup kan jag få här. Så maten själv saknar inte. Kalles kaviar kan jag få här. Blodpudding kan jag inte få. Det skulle jag vilja ha, även om jag är vegetarian.
Det är sant, blodpudding det äter man ju inte varje dag. Men nu när man inte har det, då saknar man det. Helt sant.
Det är mycket som jag alltså kommer på. Åh gud, nu skulle jag vilja ha det här. Nu skulle jag vilja ha det. Och räkost. Åh! Alla ostarna! Åh!
Jag tror du och jag träffades första gången när IKEA öppnades här i Vegas. När vi hade sån där svensk samling. Svenska ambassaden var här och så vidare. Men IKEA har ju faktiskt bidragit att vi kan ha lite svenska matvaror här i Vegas. Går du till IKEA någonting?
Absolut. Svetsiga kan jag köpa. Och herrgårdsost, kaviar, det runda knäckebrödet. Vasa knäckebröd kan man köpa i Walmart. Så det behöver inte jag sakna. Och dammsugare kan man köpa på. Och humle.
Och Dumlekolle.
Och Daim.
Och Daim, ja. Det är min favorit.
Det är en sån international market. De har, speciellt på julen, då har de Abba.
Sill?
Nej, och de har det också. Men de har Abba anchovies i vatten. För att göra Janssons frestelse. Då är ju julen jul. Och man kan ha Janssons frestelse.
Precis. Så om du just vann Powerball. Det här stora lotteriet i USA. Och du vann 400 miljoner dollar. Du kan sluta jobba. Du kan flytta vart du vill. Varför skulle du flytta hem till Sverige?
För jag saknar att vara i Sverige. Jag saknar att vara in i samhället. Jag saknar att ha det här vardagligen. Svenska vardagligen. Jag saknar det.
Tror du att du skulle flytta till Sverige om du fick möjlighet? Tror du, kommer du flytta tillbaka?
Ja, det vet jag inte. 2008 hade vi faktiskt, precis innan krisen, hade jag och min man sett alla våra saker i storage. Och vi var på väg till Sverige. Vi hade en kille som skulle köpa huset. Och jag hade kontaktat immigration i Sverige. För att få min man att komma till Sverige. Vi hade tänkt flytta. Vi hade då planerat allting att komma till Sverige. Men sen så kom krisen och det blev inget av.
Det var ekonomikrisen 2008 där. Sen kom Vegas tillbaka. Idag så har vi just börjat att öppna upp Vegas igen. Vi har haft stängt mer eller mindre i ett år. Vegas är inte som förr. Hur ser du, först och främst, hur har pandemin påverkat dig och ditt vardagliga liv?
Jo, all min undervisning gick ju under då. Min man, hans föreställning, Cirque du Soleil, han är ljudtekniker. Det blev inget mer jobb där. Tack och lov, i juni började jag undervisa. Det öppnades lite grann. Och sen så undan för undan har det öppnat. Så nu är jag helt öppet med allting. I oktober, jag tror det var i oktober, då fick min man veta då att hans föreställning, hans show, Humanity, i New York, New York, skulle inte fortsätta. Så det blev lite, det är nervöst med det. Vi vet inte hur det blir utan ett jobb. Så det har varit väldigt nervöst. Men någonting måste jag säga väldigt positivt med det här. Att han och jag har varit hemma. Vi har lärt känna varandra igen. Det är så positivt. Det är så underbart. Det måste jag säga.
För att sammanfatta lite om Eva Hallbäck här, yogainstruktör och före detta dansare på Las Vegas Shower. Om man sitter där i Sverige och har drömmen om att åka till USA, skulle du rekommendera folk att verkligen ta steget och försöka komma hit? Eller vad tycker du?
Jag tycker att man ska vara försiktig. Om man vill åka, åk. Absolut. Och se för dig själv. Att vara turist är helt annan sak än att bo här. Helt annan sak. Och tro inte att allting är så glamoröst och fint i Amerika. Det är bara inte det. Det är inte det.
Det kan jag hålla med.
Det är mycket svårare att bo här än man tror. Men det är som du säger, gräset är inte grönare på andra sidan. Man kan ha ett underbart liv här, absolut. Absolut, fantastiskt liv. Men det är mycket som man måste ge också för att ha ett fint liv.
Min kompis sa faktiskt här så sent som bara för några dagar sedan att gräset är inte gröna på andra sidan. Det är lika gult på båda sidor.
Ja, så är det ju bara överallt. Mm.
Jag får tacka så mycket Eva för att du tog dig tid att vara med. Och har du några vänner hemma i Sverige du vill skicka en liten hälsning till så får du passa på.
Hej till alla de som känner mig. Hej, hej, hej. Puss och kram. Jag finns på Facebook. Jag är här.
Okej, härligt Eva. Hoppas att vi ses snart.
Det gör vi, Sören. Tack så mycket.
Hej, hej.
Hej, hej.
Du har just lyssnat på första avsnittet av podcasten Good Morning Sweden. I nästa avsnitt ska jag fortsätta berätta galna historier från denna stad. Jag ska bland annat berätta mina kopplingar till den amerikanska maffian. De är faktiskt närmare än man kan tro. Musiken du hörde idag var låten Sweet Little Rock'n'Roller av Skeleton Crew och Ola Johansson. Länkar till Skeleton Crew och Spotify hittar du på vår hemsida. Du hittar också länkar till Eva och hennes yogasessioner. Gå gärna in och kika på goodmorningsweden.com. Där hittar du flera avsnitt så fort de blir utlagda och du kan lämna kommentarer och ställa frågor om du vill. Tills nästa avsnitt. God morgon Sverige, ha en bra dag. Dress to the tea, swings like a jive. It hits you like a button.